Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på twostrongarms.se.
Då är vi här igen då, Erik.
Du är här igen då, John Andreas, med ett nytt riktigt spännande avsnitt. Och idag har vi en väldigt spännande gäst här. Vi har Jonas Kolting här på plats. Svensk triatlet, författare, föreläsare, entreprenör och hälsoinspiratör som gjort väldigt, väldigt många sjukt inspirerade äventyr.
Ja, verkligen. Och han brinner för folkhälsan också. Det brinner han verkligen för. Det här är en riktig profil som ni får lyssna på idag. Välkommen, Jonas.
Tack så mycket och välkomna till Boråskillar.
Ja, tack. Älskar Borås faktiskt.
Ja, men du har ju varit här någon gång tidigare, ja. i min regi då, på ja. Sitcamp. Ja, det var... Då fick du en liten försmak av Borås.
Det fick jag. Sen har jag varit på P47 här igår och i december också.
Ja. Precis.
Så att jag känner till stan väldigt väl. Ja, men välkommen!
Jag är väldigt förtjust i min hemstad faktiskt. Jag är precis, och idag är jag lite extra kär i den. Och jag var ute och supppaddlade på Öresjö över 2 timmar här i förmiddags. Då. En sån här perfekt sommar då, med vindstilla förutsättningar och strålande sol. Så att, då kan man inte annat än att älska Borås.
Ja, du har en riktig solbränna också.
Ja, det är ju faktiskt en av fördelarna. Jag tänkte faktiskt på det precis när jag stack iväg. Jag tänkte så här, och det är ju lite som en simning för mig nu för tiden då, att motivationen är ju skyhögt mycket högre om jag får simma i en utomhus 50 då, och ja. Få sol på kroppen. Eller just, det är just att det är utomhus. Det kan ju vara en mulen då.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och det är ju fine också liksom. Men om den här motionsformen hade funnits då, SUP, fast det på något sätt hade varit inomhus, hade jag varit lika begeistrad i det då.
Ja.
Antagligen inte. Men så är det ju naturligtvis. Det är ju en speciell känsla att få gå ute på vattnet sådär.
Mm.
Och göra en aktivitet. Så är det svårslaget.
Spännande, riktigt kul. Och jag är nyfiken på någonting också som när jag var på väg hit funderade på. För du har gjort så väldigt många saker. Det är triathlon och det är ultraman och det är sup på morgonen och det är swimcamps och det är planerade resor i USA och liknande. Liksom. Var kommer drivkraften ifrån? Vad är det som driver dig, Jonas?
Ja, det tror jag, det är nog en fråga som, eller det är nog ett svar som skulle spreta åt många olika håll.
Ja.
När det gäller min egen träning så har jag alltid tyckt att det är väldigt skönt att röra på kroppen helt enkelt liksom. Och det under lång tid var det ju naturligtvis idrottsliga ambitioner som var drivkraften då. Och nu är det ju bara någon form av välmående och hälsomedvetenhet och ja, lika delar välmående, lika delar hälsomedvetenhet, lika delar identitet, lika delar fåfänga som tillsammans blir en väldigt bra stark drivkraft liksom. Liksom whatever keeps you going tycker jag egentligen. Men det är väl någon form av sådär självförverkligande. Det är väldigt mycket av det jag gör, att kunna plocka upp idéer och göra Eller, ja, det affärsmässiga handlar ju mycket om att kunna förvalta sånt som jag har lärt mig under resans gång. Och att i grund och botten ägna mig åt det som under lång tid har varit min hobby och mitt intresse. Det är väl egentligen den stora centrala drivkraften, att jag har kunnat ägna mig åt en idrott som egentligen inte ens fanns i Sverige när jag började med den. I alla fall inte på kommersiell nivå. Och sen har kunnat på något sätt försörja mig på det och sen omvandla det, förvalta det till att, ja, fortsätta i någon mån, inte som triatlet, men i ändå i den kontexten. Mm. Så, så att det är väl en, så kan man väl sammanfatta det då.
Spännande. Och, men dessutom då, någonting som, du, som jag tänker på här och nu, som du gjort kanske lite annorlunda än många, det är att du har skapat en branding kring det också egentligen. Du har skapat ett företag kring det också, så du faktiskt kan bygga och inspirera andra.
Dessutom. Ja, just det. Så det var väl en bra lärdom från min professionella idrottskarriär, att det handlar liksom inte bara om att träna hårt eller att ens tävla bra, utan det finns ju alltid en affärsmässig sida av en verksamhet, om man nu ska ha någon ekonomi i det, om det ska vara mer än bara en hobby då. Så att det fanns ju mycket i den långa processen där som påbörjades under tidigt 90-tal som jag lever i resultatet av idag då.
Mm. Så du har sått goda frön egentligen?
Ja, men så är det ju när man, på något sätt, jag har ju haft en röd tråd egentligen i hela mitt yrkesliv. Jag har ju haft mig själv och mina intressen som yrke egentligen hela tiden. Jag har ju aldrig haft ett vanligt jobb, jag har ju aldrig varit anställd och sådär. Så att det är ju en röd tråd, det är som en stammen på ett träd, och det växer ut olika grenar åt olika håll. En del grenar är livskraftigare än andra, en del grenar är lite svagare och liksom fullföljs inte sådär, men att det finns ändå någon form av grund i det, någon form av sån här central stam, en rot, en röd tråd liksom, man kan kalla det vad som helst.
Men...
Vad är det som gjort att du, för du styr ut ganska mycket, du har ju podden, innan hade du också en väldigt stor blogg, väldigt populär blogg, så här 50 000 besök eller någonting i månaden, stor blogg.
Ja.
Och, så du styr ut väldigt mycket och du jobbar ju också med inom hälsoområdet, du pratar om hälsa så här. Och ibland kan det vara, en del kan ju tycka att det kanske, inte jag då, jag kör ju primal så själv, men att det är lite kontroversiellt så här, fett och allt vad det är liksom.
Ja, precis. Det, och det ligger ju i, det tror jag handlar mycket om den andan, som, eller tidsandan som samhället befinner sig i. Så, menar, nu är ju folk mer mottagliga för den typen av samtal, exempelvis när det gäller kosten, att man ska äta mer fett och så här. Det känns inte så kontroversiellt längre, men alltså alla saker har ju sitt paradigm, och är man på något sätt paradigmmotståndare så där, eller kanske raljerande, jag var ju lite mer raljerande förra åren, eller om man var lite mer unik i sitt slag också, kanske man kan säga. Nu är det ju ganska många som har sociala plattformar, bloggar, poddar, Instagram, sådär, så att nu känns det som att den här sensationslyssnaren är ju lite grann mättad i det sammanhanget. Det var ju ganska många människor som gör tämligen radikala saker, eller sådär, vad som sticker ut hakan, och det är ju nästan så att människor liksom verkligen anstränger sig för att göra det, men... Ja, jag har väl egentligen bara haft en agenda som har byggt på att jag försökte vara rätt fram och tydlig, och liksom, jag har aldrig haft några problem att säga vad jag tycker. Däremot så är ju inte alltid säkert att jag väljer att driva en vald agenda fullt ut. Liksom. Mm. Det handlar ju mycket om hur mycket energi jag vill lägga på saker. Det är ju sånt man lär sig när man blir äldre. Jag har inte tid att sitta i någon jävla Twitterbråk med folk. Liksom. Jag hade hämtat min son. Alltså man får se till att bevara sin mentala och psykiska energi lite grann, sånt som är viktigt. Och det är sånt man lär sig med tiden. Så det går ju lite upp och ner. Så jag har använt olika plattformar genom åren. Jag tyckte det med bloggen var ju fantastiskt roligt. Jag hade ju gärna haft en blogg igen. Men det är också någonting då som ska produceras. Så ja, man får ju alltid som egenföretagare och som någonstans... Som människa får man ju hela tiden värdera sin tid, och den tiden blir ju alltid snävare liksom. Ju äldre man blir och ju mer man får att göra, och liksom, livet blir ju aldrig lätt. Man tänker alltid så här, snart blir livet lättare eller mindre, men det blir ju aldrig. Om man har familj och om man har fått barn, då blir det bara större och mer. Så man får ju sovra lite grann i den tiden man lägger på att kommunicera utåt. Och nu har jag ju sedan många år tillbaka min egen podd, och den har ju blivit ett bra verktyg, så tycker jag. Det är lite lättare och enklare att uttrycka sig i tal. Man kan nyansera det mycket mer, och det är ett tacksamt forum. Det ska man skriva texter, och man är ganska petig med språket som jag är, det tar lång tid. Och det är mycket revidering och man får moderera, man får mycket kommentarer och sådär. Så men ja, jag har ju drivit olika agendor genom åren och jag har ju varit väldigt engagerad i liksom, ja, folkhälsa, hälsa, ja, träning överlag. Det finns ju många namn på det, livsstil, samhälle. Det blir ju lite så här, det gränsar ju till många områden tycker jag.
Ja.
Det här, många av de här områdena går ju liksom in i varandra. Du pratar om folkhälsa initialt då.
Mm.
Och det blir ju ett väldigt brett ämne och det blir ju nästan, idag är ju det mer än någonting ett politiskt liksom
debattämne.
Ja, sådär. Så att det blir ju lite så här, i vissa sammanhang vill man driva vissa agendor lite tuffare och det handlar ju mycket om vad som händer i mitt eget liv och vad som händer i samhället.
Mm.
Och hur mycket tid jag har liksom, till det. Så att,
nej, jag tyckte om lite
ja, men det går ju upp och ner när man har haft en väldigt lång verksamhet med sig själv som utgångspunkt. Då går ju de här, det går i olika faser, det går i olika cykler tycker jag då. Och det har ju, så är det ju också med sociala medier eller det här materialet man känner att man vill producera eller få ur sig liksom. Sådär. Så ja, det kan jag tycka är faran lite grann med hur sociala medier har blivit idag. Med Instagram och Facebook och sådär. Att istället för att kanske, om man går tillbaka 10 år eller 15 år, istället då när man hade olika idéer till texter, nu skriver man en kort text och så lägger man det på Instagram då, som jag ofta gör. Och en del, det är ju mycket trams, eller så här, en del är ju bara korta betraktelser, men ibland kan det vara något som man vill säga på riktigt och så skriver man en text då på Instagram. För 15 år sedan hade man kanske sparat den texten och gjort den till ett helt kapitel i en bok.
Mm.
Idag blir det mer så här att man lägger ut de här korta informations- eller ja, man skickar ut någonting digitalt som man har tänkt på liksom, men man jobbar liksom inte mer med det än att det blir liksom en Instagram-post. Och så har man liksom, så känner man sig lite klar med det. Det kan vara någonting då om ja, folkhälsa, för att man, det kan vara vad som helst liksom, man har skrivit alla möjliga saker genom åren. Men för 15 år sedan hade man ju sparat det, då hade man liksom skrivit det på ett Word-dokument och så hade det blivit förelaga eller inledning till ett kapitel, kanske till en bok. Är ni med vad jag menar?
Ja, jag är med.
Så precis, det är ju lite grann, alltså det här kommunikationskanalen, eller att man åtminstone gjort en stor bloggpost om det då. Så att det är lite intressant hur man själv formas, om man är då lagd åt mer, ja, att vara lite debattör eller ja, opinionsbildare kanske man skulle säga då, att jag känner att jag är mer då.
Mm.
Då blir det lite så här att man får känna sig för, man får tänkas för också, att man inte bara, att man inte lägger sitt bästa krut i kanaler där det inte blir värt någonting.
Nej, jag menar, precis.
Så att det finns ju, det är sånt där jobbar jag ganska mycket på faktiskt, och känner att jag kanske inte behöver inte skriva om detta nu, utan jag ska nog skriva det privat och så ska jag försöka samla ihop det till någonting som blir lite större och bättre.
Mm.
Så är det med digitala medier, det är ju liksom så här, snabbt ut och så blir det inte så mycket mer reflektion och så blir som så här, det blir ju den ytterliga världen vi lever i tyvärr.
Ja. Ja, men det är ju viktigt med vad man sänder ut, vilken avkastning man får på det också.
Ja,
för det är ju det handlar om egentligen också.
Ja, i synnerhet om det är någonting som man genuint brinner för eller tycker är viktigt liksom, då kanske man vill låta det få en mycket större, göra ett mycket större avtryck än vad man kan göra i en annan post på Instagram. Sen klart att man kan bestämma sig för att det här ska jag verkligen trycka på, så kan man skriva om det varje dag, men forumet som sådant lämpar ju sig inte för långa argumentativa texter.
Nej, det gör det inte på Instagram.
Nej, det gör det inte. Då är ju kanske Facebook bättre. Men, jag menar, och det, men där är man ju utlämnat till Facebooks godtycke liksom, i hur det sprids och delas och sådär lite grann då, va? Så att det finns ju mycket i det här hur man själv, om man har hållit på länge, hur man förändras som debattör och opinionsbildare beroende på vilka forum som är aktuella och stora och som man själv har tillgängligt för sig. Men då kan jag tycka att podden är ju tacksam så, för det styr man ju själv väldigt mycket, diskussionen och också längden på det. Om man äger sin egen plattform så att, och det, men det, ja, det är lite spännande så här. Jag har ju sett ganska många sådana grejer komma och gå under de senaste 5 år sedan. Jag kommer ihåg när jag började skicka ut nyhetsbrev liksom, på 90-talet. Precis som du gör det.
Precis som
det är jättebra. Det är svinbra med nyhetsbrev liksom. Ja. Jag har en bra databas. Men jag gjorde det för 25 år sedan. Då var det ganska så här. Men det är ganska nytt då. Då skickade jag ju bara ut till de som stöttade min idrottsliga satsning. Liksom. Det var bara sponsorer och lite kompisar och så. Liksom. Man är en egen. Liksom. Och då var det ju bara en text. Det var ju inte ens en mall eller någonting.
Nej.
Men jag menar, då kommer jag ihåg liksom hur exklusivt det kändes. Liksom, att man så här mejlar ut det här, skriver jag, så får många detta samtidigt. Liksom. Jag menar, steget bak hade ju varit att skicka någonting per post då.
Ja.
Så att, ja, men det är lite så här. Det är lite intressant ändå hur den världen, information, kommunikation påverkar oss då.
Du gillar att prova nytt.
Nej, så det ska jag inte heller säga. Nej, det ska jag inte påstå. Jag tycker ju alltid att det är jobbigt när det kommer nya sociala medier och nya appar och nya sätt liksom. Och jag menar, jag är ganska old school så här. Jag gillar fortfarande att skriva för hand och jag gillar fortfarande liksom.
Mm.
Ja. Nej, så jag kan inte säga att jag är ingen sån early adopter när det gäller teknik eller teknologi. Nej. Absolut inte.
Nej, det kan man tro att du är.
Nej. Och jag är extremt ointresserad. Ja. Jag skulle aldrig, jag menar, vi har ju gjort 270 poddavsnitt. Jag har ingen aning om hur Niklas publicerar dem eller vad han gör med det vi pratar om. Jag har ingen aning om de tekniska processerna bakom. Jag kunde inte vara mer ointresserad.
Nej, du gör din grej helt enkelt som du gillar att göra.
Ja, men det är väl också någonting som jag också försöker renodla så där. Jag hade velat ägna, jag vill ju ägna mer tid åt det som jag är bra på liksom, så det som är mer unikt för mig. Det tror jag också är en sån här viktig läxa när man har hållit på ganska länge, just att spara på sin tid, inte hålla på och pilla. Men jag är inte teknikkille, jag ringer min teknik, så fort det är någonting med min dator och min mobil, då ringer jag min kille Johan, får han komma. Jag kan ju säkert googlat eller youtubat det. Men vad fan, jag kan göra bättre saker med den tiden då. Ja, men ni förstår vad jag menar, just detta, vad är unikt för mig? Jag kan ju inte be någon skriva mitt material. Jag kan inte be någon liksom vara mig i sammanhanget. Jag hade aldrig kunnat skicka någon och föreläsa i mitt namn. Ja, men sådana självklara saker då va. Ja. Så att just detta att se till att göra mer av det som är unikt för mig. Och försöka avyttra en del annat som jag ändå inte är bra på. Typiskt då. Teknik. Teknik och digitala grejer. Jag är svindålig på det.
Ja.
Hur är det med, apropå teknik då, så här typ åraringar och pulsband och klockor och
det grejer? Det är det, jag köper ju mycket sådana grejer, eller jag kan ju köpa den här åraringen, men jag kan ju så här, mässar jag andra kompisar, jag har min kompis Love, typ så här, men jag kan ju skicka så här, vad tror du om det här? Spelar någon roll nu vilken hand jag har? Jag har ändå haft den i 2 år. Ja. Typ, jag bara, kanske jag ska ha den på höger hand, spelar någon roll, är det någon skillnad?
Vad är det för något då? Jag har ingen aning.
Vad berättar du vad det är då?
Aura-ringen är ju en sån här wearable som framförallt mäter återhämtningen egentligen då. Den är ganska bra, får jag säga. Jag har ju min klocka, jag har ju min Garmin-klocka. Och det är ju mer för att logga träning, men den ger ju också lite så här feedback på hur trött man är, hur mycket energi man har och så här då. Wow. Men den här är ju men den är ju lite trubbig när det gäller att mäta sömn, märker jag då. Den kan ju ibland blanda ihop, typ om man har legat ner och kollat på tv en timme när man sover, då kan ju klockan tro att man sover. Men det gör ju inte Oura Ring. Den är ju verkligen bra på att mäta återhämtningsläge, och då får man ju, så mäter den också HRV och sånt här, hjärtfrekvensvariation.
Wow.
Så får man ett bra mått på morgonen hur återhämtad du är helt enkelt då. Så tar den också hänsyn till när du importerar ju all träningsdata så. Från klockan. Så att egentligen behöver man bara på sig den på natten, tycker jag.
Ah, så de är linkade tillsammans, klockan och ringen?
Den plockar ju, det går ju via telefonen. Den plockar ju upp vad jag har tränat. Det är ju ingen pulsmätare per se så. Utan den plockar ju upp, när jag har varit ute och suppat nu liksom, då har jag haft ringen i bilen. Så för att jag inte, den blir bara klumpig att ha då på padden. Men sen så plockar den ju upp nu att nu har jag paddlat 2 timmar och 10 minuter. Och så lägger den in liksom. Och sen så loggar den liksom framförallt under natten, och den känner jag också av om jag skulle få lite vardagsmotion då, som klockan inte loggar, för det är inte så att jag sätter ute på min klocka och loggar i träningspass när jag är ute och går med barnvagnen exempelvis.
Nej.
Men då kan den känna så här att men jag har fått vardagsmotion och sådär. Men den, ja, så att jag är ju intresserad av de värdena som jag kan få ut, men jag är ju inte intresserad av tekniken bakom.
Nej.
Och jag är inte sån som sitter och liksom hackar. Jag kan ju mer störa mig på den här typen av teknik då. Typ att när man går in här då i klockan och så trycker man på SUP. Och så står det så finns det, och räknar, finns det olika fönster på varje dag. Och då står det simtag. Du vet, istället då att det står inte paddeltag, men när jag räknar antal paddeltag, så står det simtag. Jag bara, vad är det för jävla tekniknörd som har suttit med? Alltså, simtag? Det är väl paddeltag när vi suppar? Ja, men så är det sådana grejer då liksom. Eller att det är lite så här, det är någon nörd som har suttit med detta som inte har praktisk applikation av det här då va. Som har varit så här sladd, sånt där kan jag störa mig otroligt mycket på. Eller ja, GoPro-kameran då är ju mitt absoluta hatobjekt då. Det är världens mest användare och vänliga produkt ever, tycker jag liksom. Ja. Så här, ingenting funkar någonsin, ingenting synkar. Touchscreen, ja, men vänta lite nu, jag håller på, jag är i vatten. Touchscreen, hur fan ska det funka? Ja, men mycket sån här grejer då.
Vad häftigt. Jag visste inte att det fanns såna mackapärer faktiskt.
Ja, jag läser inte in. Men jag tycker den stämmer. Alltså, jag tar det inte på blodigt allvar så. Men jag tycker den är en ganska användbar produkt, för att säga. Jag tycker den visar hyfsat rätt i Sådär, i hur, alltså hur träningsmottaglig du är, eller rättare sagt hur nedsatt du är av olika typer av stress då. Det kan ju vara mental stress, psykisk stress, det kan ju vara att man har druckit alkohol, du har sovit för lite, eller bara tränat hårt liksom. Men den tycker jag tycker den ändå ger en väldigt bra, har du en sån också?
Nej, jag har faktiskt inte det, men skulle gärna
vara, jag tycker ändå den ger en bra feedback. Det stämmer väldigt mycket med hur jag upplever mig själv eller hur det, och sen, men sen kan det ju vara att den säger så här, om man vaknar så tittar man så här på ORAP:en, ja, och sovit så mycket, och så säger den så här då, readiness då, typ 60, typ så här, ta det lugnt idag, säger den så här, men du måste ta det lugnt idag för du är inte mottaglig, och så går man ut och så har man världens bästa träningsdag ändå liksom. Ja. Så den är ju inte så indikativ på hur, typ nu kommer du ha en dålig träningsdag, det är mer att typ ringen tycker att du ska vila. Ja. Då är det så, då gäller det ju att alltid vara så smart och säga så här: ingen teknik kan tala om för mig vad jag ska göra. Ingen teknologi kommer känna mig själv mer än vad min egna intuitiva röst är. Och det kan jag känna att många som kommer in lite nya i det här nu, som är sådär early adopters av teknologi, men som inte har den här långa träningsbasen som jag har då. Plus att jag är ju ganska gammal, så att då har man ju livserfarenheten att koppla på också. Just detta att man ska inte låta sig styras av det. Man ska se det för vad det är. Ja, men det är ett hjälpmedel. Och den kan ge vissa indikationer, och du kan lära dig någonting av den, men du får fan inte låta den styra ditt liv. Alltså, så är det med väldigt mycket tycker jag, alltså, särskilt unga människor är väldigt benägna att liksom så här, klockan säger eller ringen sa eller träningsprogrammet sa eller liksom så här, man nördar, eller så här, i planeringen av träningen eller hälsa, så är det så, då ska det vara så extremt detaljstyrt, och så är det med mycket, även med maten och allting, istället för att bara ha, alltså det är inte detaljerna här i det hela, utan det är de stora penseldragen över tid som spelar roll liksom. Det är ju vad du gör 80% av tiden under 320 plus dagar per år över de närmaste 10 åren liksom, så här. Det är ju det som spelar roll.
Exakt.
Man ägnar onödigt mycket mental energi att oroa sig över de här små detaljerna. Var det 8 reps eller 10 reps? Var det 2? Sa han 2 avokado eller 2,5 avokado? Var det 2 ägg eller 3? Skulle jag äta dem klockan 8 eller klockan 9? Alltså det är ju då det snöar in och blir fel.
Precis.
Det är det som många tycker jag inte fattar och greppar. Och sen så faller det då. För att livet blir helt ohanterbart. För att det går inte att ha sån kontroll på det. Liksom, utan man får ju vara lite flexibel och ha lite känsla för det. Liksom, så
precis.
Så att, ja, men så är mitt förhållande med träningsteknologi i alla fall. Då.
En följdfråga på det där då. Ja. Är du så här att när du är ute och tränar och springer att du är med dig, lyssnar på musik och grejer liksom, och kollar puls och sånt? Nej. Ingenting?
Ja, men jag kan ha med mig min telefon ibland. Det har jag i regel ändå nu. Jag har nästan alltid med mig min telefon om olika skäl. Inte minst för att man kanske vill fota någonting sådär. Och det är ju också så här lite en rolig betraktning som jag har gjort. Jag bara... Det var ju tur inte man hade moderna mobiltelefoner eller framförallt inte sociala medier för typ 15-20 år sedan när jag var i min peak liksom. För det hade varit fullständigt otänkbart att man skulle ha stannat och fotat någonting. Man bara, jag tränar ju nu för helvete. Typ, eller att någon skulle säga, jag måste stanna och fota. Fota! Då får du träna själv. Du är ju mitt inne i ett pass här nu. Typ såhär, vi måste ta en fotopaus. Nej, vi kan ta en kisspaus, men vi tar ingen fotopaus. Det var ju helt otänkbart att någon skulle säga liksom. Så att det, eller såhär att man ska... jag måste lägga ut på Instagram. Vad Insta, vadå? Sådär. Men nu är jag ju så här, nu är jag tränar ju, alltså nu, visst, nu vill man ju göra lite grann med den träningen man gör i fina miljöer, så då stannar man ju och tar en bild, och jag är också med musik när jag, framförallt när jag cyklar långt och sådär. Om jag cyklar själv så är det ju gött att ha med sig musik bara för att det är underhållande, eller lyssna på en podd och sådär, men oftast lyssnar jag på musik när jag gör någonting då, men det är lite blandat sådär. Jag kan köra lite sådär musik under vissa pass bara för jag tycker om det meditativa i det.
Ja.
Faktum är att jag lyssnar mycket hellre på musik än på podd. Jag vill gärna bara liksom låta känslor och tankar flöda fritt. Ja, och gärna sådär lite sånt som man läser att, som jag har förstått nu att andra, många gör, som ett litet autistiskt drag, att man har de här favoritlåtarna så kör man dem på repeat flera hundra gånger liksom.
Vilka är dina låtar då?
Ja, det är ju skiljer, det växlar ju otroligt mycket liksom. Men faktum är att jag, och det är ju så liksom, och då är det också så när man sitter och jobbar, det är samma, och då är det samma låt oavsett om jag ska sitta och skriva en text eller svara på mail eller bara vara koncentrerad eller om jag ska ut springa. Och nu har det varit mycket svensk musik via Spotify, som jag hittar såna här listor, svensk 70-tal, 80-tal, 90-tal, så hittar jag, dels gillar jag, jag har lyssnat svinmycket på Mikael Rickfors låt som heter Vart var alla vilda kvinnor vägen, som är himla svängig, och sen en Pugh Rogefeldt låt som heter 2 lika med 1, som också så här helt random låt som jag bara har lyssnat sönder. Du vet, jag måste ha lyssnat på de låtarna flera hundra gånger senaste veckorna, och då spelar jag dem, då kan jag ha dem på repeat. under flera timmar liksom. Ja. Så det är lite lustigt. Men det... jag har förstått att ganska många har samma vanor. Och det kan, jag har ju 20, 30, 40 sådana låtar beroende på känsloläge och sådär. En låt blir ju gammal till slut. Okej, okay, den här två lika meter är ju svinbra. Men jag menar, det finns ju en gräns för hur ofta man kan spela den trots allt. Ja. Den kommer ju fasas ut. Och så kommer det någon ny låt, en ny gammal låt kanske. Vem vet? Så är det ju, men det är allt. Men jag menar, samma sak där. Whatever works liksom, för att hamna i det här flowet. Och rätt tänk och kunna slappna av och så.
Mm. Jag gör det ibland. Ibland har jag ju ingen musik alls. Nytt att springa eller cykla. Flow, det är skönt och naturen. Ibland har jag sån här hörlurar då, men ibland har jag ju högtalare som jag har i löparvästen då, på fullt blås. Så springer jag i skogen och är flow, runners high och har musik på högsta volym så här. Så det är som att vara på en konsert och springa och träna samtidigt.
Men det är sant faktiskt, för jag kan ju ha superaggressiv musik till när jag ska göra riktigt såna här lugna saker. Typ jag kan ha sån här norsk, ja men såhär, ja men riktigt så, ja men ganska hardcore musik. När jag ska sitta och skriva och jag ska själv slappna av, då är det otroligt lugnande. Och det är ju bara för att de låtarna är bekanta för mig och jag gillar liksom känslan i det. Men riktigt så här, eller så här gotrock liksom, Sisters of Mercy. Och jag kan göra jättepositiva bra saker liksom, skriva någon inspirerande text. Så att det kan jag känna igen mig i det liksom, att det kan vara så där. Det är inte alltid att musikens tema eller nyanser har en koppling till det man gör.
Precis.
Men sen när jag är ute och suppar, då har jag ju inte hörlurarna med mig. För chansen finns ju att jag skulle trilla i då. Nu har jag inte trillat i suppen på ett år. Men då har jag ju mobilen med mig ut så i en midjeväska. Men hörlurar har jag inte på mig då. Jag tycker också att det är balansinnet lite känsligt när man står på suppen. Så att,
jag har sån här vattentätt högtalare som jag satt på kajaken ibland.
Okej, men det känner jag. Det känns ändå lite heligt det där när man är ute på sjön, att man ska vara tyst i alla fall. Det är ju så tyst. Det är ju det så omgivande. Så att där, men det ska jag kanske testa någon gång sen också då, om det blir... långtråkigt.
Jag känner igen det med musik. När jag sitter och skriver så har jag ju Fear of the Dark, Iron Maiden, och kan skriva något kärleksfullt eller någonting. Det är som vi säger, det som fungerar, det fungerar, bara kör.
Hallowed Be Thy Name, Iron Maiden. Ja. Bra sån låt som jag kan köra på repeat. Bra, stark sångröst liksom. Ja, men absolut. Så så är det ju. Det handlar ju mycket om att stänga just där och kunna koncentrera sig. Det kan jag väl känna liksom, att när man kastas mellan många olika uppgifter på en dag så liksom att det att kunna komma in i ett bra work mode eller ett mode för vad det nu är när man ska göra. Det är ju tacksamt att kunna göra det. Ibland orkar man ju inte, ibland vill man ju inte, men just detta att när man vet att man har en uppgift att lösa, då tycker jag musiken hjälper i det sammanhanget.
Hur mycket, för du har ju tränat väldigt mycket innan och du körde upp i morse 2 timmar ungefär sådär liksom. Hur många timmar lägger du på vecka så här, ut och rör på dig och tränar och...
Det är ju lite blandat liksom. Jag loggar ju inte all tid som träning. Jag har ju mycket oväntat mycket vardagsmotion faktiskt, trots allt liksom, som jag är ganska inte speciellt förtjust i faktiskt. Jag är inte jätteförtjust i att promenera exempelvis, tycker jag ju är en ganska tråkig motionsform och som inte ger så mycket. Och som är lite så här, Jag får lite ont i kroppen när jag går så här. Det springer mycket mer naturligt för mig. Och sen är jag är väldigt snål så när jag räknar min egen träningstid. Så det är väldigt svårt att göra det här, att jämföra träningstid eller att lyfta en siffra och jämföra med någon annan. Jag menar, om jag loggar när jag går på gymmet, och även om jag typ så här, jag använder ju ofta klockan, men jag sätter ju på klockan, alltså en del är ju så här, höftar ju en timme gym och så tränar de egentligen bara 43 minuter. Jag är ju mer så här att jag alltid kör lite underkant. Det tar ett par minuter innan jag sätter igång klockan, så stänger jag av precis lite innan. För jag tänker att är det där när jag gick fram och tillbaka mellan maskinerna, det egentligen kan man ju inte räkna det. Så att jag alltid så här, alltid håller det lite i underkant hela tiden och räknar. Och för att det ska kännas som att det är ärligt liksom, på något sätt gentemot mig själv. Alla har ju sitt system att mäta på och så. Jag har ju mitt system. Men säg då med mina mätmetoder eller med mitt sätt hur jag räknar träning, så borträknat vardagsmotion, så ofta för det mesta så är det mellan 2-3 timmar per dag aktiv träning. Och ibland vissa dagar är det ju mycket mer. Imorgon ska jag cykla till Grundsund exempelvis med en kompis och vi ska vara där över helgen då, så det blir ju 5,5-6 timmar på cykeln liksom. Vissa dagar lite mindre, men mitt mål är ju att alltid få antingen ett rejält, som imorgon då blir det ju kanske bara cykling, kanske att jag styrketränar på morgonen, men målet är ju att få två aktiviteter per dag åtminstone.
Ja,
och gärna någonting för mig, eller vid två tillfällen också.
Ja.
Mm. Så, och då, nu har jag gjort ett långt pass i morse och blev ganska trött för jag hade, tog inte med mig någon vätska och så blev det oväntat fint. Så jag blev så här, kände mig lite sleten efteråt. Och, så här, men nu kanske blir det ett lugnt pass eftermiddag. Nu kanske jag går ut och går med min son i barnvagn då. Det är ändå lite så här, komma ut igen och röra på sig om inte jag räknar som träning. Eller så kanske jag går till gymmet och så kör jag till en egen cirkel där på 30 minuter eller någonting. Så att, men mitt mål är egentligen bara att jag vill göra så många olika aktiviteter som möjligt. Jag har ju basen är kvar i triathlon mycket. På sommaren nu simmar jag nästan varje dag för att ute är 50 öppen. Jag cyklar ju, men jag cyklar mest då när det är upplevelseträning, att ganska långa pass då liksom. Cyklar lite till Halmstad och vända då på tre dagar liksom så här. Gör såna här mer distansturer. Jag går ju inte ut och cyklar några hårda intervallpass själv liksom. Mm. Jag har ingenting att träna för.
Mm.
Löpning, jag springer ju alltid året runt, kör mycket stavgång. Bor vid världens bästa backar för det då liksom. Mycket styrketräning året runt nu.
Mm.
Blandat på vintern kör jag mer såna här konditionsintervaller och typ 60 sekunder i stakmaskin och roddmaskin. Längdskidor på vintern, SUP då också på sommaren, eller ja, faktiskt egentligen hela året då, men det är att det är lite för blåsigt på vintern många gånger då.
Mm.
Ja, så att den mixen trivs jag med då, att få in det. Springer mycket på gräs nu på sommaren. Mm. Så barfotalöpning. Men väldigt, så allting är ganska spontant och nästan ingenting är planerat. Nu vet jag faktiskt vad jag ska göra imorgon, men om du ska fråga mig vad jag ska träna i övermorgon så hade jag inte kunnat svara på det riktigt då.
Mm.
Mer än att jag kan ge en kvalificerad gissning då.
Ja.
Typ så här, vad kommer du göra nästa vecka om solen lyser? Nej, men då kommer jag sannolikt att simma varje dag. Så kommer jag suppa minstone varannan dag. Så här va?
Ja.
Kommer jag springa lite på gräs och så. Så att, men jag kan inte säga att ja, så ska jag simma 4000 och ska det vara de intervallerna och sen ska jag springa och så är det den pulsen. Det hade jag inte kunnat svara på, utan ta det lite som det kommer, som det känns liksom.
Mm.
Och vem som, ja, typ, ja men nu, ja, idag blev det supa, men då blev det supat över 2 timmar, men då blir det nog ingen simning då, plus att solen har gått imorgon, så att den tiden har flyttat då idag liksom. Så här, är du med?
Ja.
Så att, men så jag tar det väldigt mycket på uppstöd så, men det blir ändå hyfsat mycket träning såklart.
Ja. Du är ganska flexibel låter det
så. Ja, jätteflexibel.
Ja.
Absolut. Och hade jag haft någonting att träna för så hade jag kanske styrt upp det lite mer då liksom. Om jag hade haft en, ja, jag ska köra en triathlon eller någonting, så då hade jag ju varit lite mer strukturerad. Då hade jag åtminstone vetat att jag vill ha CEO så många pass av det liksom, under den här tidsrymden, under de här 6 veckorna. Jag vill ha 10 intervall per cykel liksom, för att då höjer jag mig 20% liksom.
Ja.
Men ja, som det är i år är det ju inga tävlingar.
Nej.
Det är ju jättehärligt ur den aspekten liksom. Ja. Så att, men det är ju härligt. Jag tycker just den här långsiktigheten. Jag tränar ju för att bara känna mig stark och fräsch och frisk och liksom. Ja, tycker ju om att utmana mig själv naturligtvis, men framförallt är ju det för välmåendet och långsiktigheten.
Mm. Hur gammal är du då?
47.
Finns inga ursäkter. Hör ni det, hur mycket han tränar? Han är 47. Det finns inga ursäkter för att inte träna.
Nej, det gör du inte. Eller ursäkter, jag menar folk får göra vad de vill, men jag mår ju väldigt bra av det i alla fall.
Ja.
Så att, och kan man inspirera någon annan till att träna så är ju det härligt, naturligtvis. Då,
ja.
Liksom. Och det gillar jag ju just där, du har ju varit på mina simcamp.
Ja.
Och det kommer ju många då i min ålder, och både äldre och yngre liksom, i vanliga människor som bara känner att fan, jag kanske, det här med att kråla så här ut.
Ja.
Det kanske inte är så svårt då trots allt då. Det är ju väldigt inspirerande att lära folk, ge till andra något verktyg då, att också så här, ja, det är naturligtvis kommer inte gå helt smärtfritt, för det är jobbigt att lära sig att kråla, men det är ju ingen svår process. Det är ganska enkelt att förklara.
Mm.
Du behöver vara i vattnet, se så många gånger och se så många, alltså det är tid och repetition och det är några kallsupar på vägen och trött kommer du bli, men det finns liksom inga trick bakom att lära sig att kråla. Det är en motorisk ganska självklar rörelse som kommer att sitta efter ditt övning.
Ja.
Det finns liksom inte, det är inte som konståkning, du ska göra en trippel salko eller någonting, alltså såhär förbehållet några få människor. Nej, simning är ju ganska straightforward. Sen om du ska bli en snabb simmare, ja, det är ju en helt annan sak, att bli konkurrenskraftig. Men så här, att kunna simma för att kunna använda det för sitt eget höga nöjeskull, eller för att kunna vara med i något event, eller för att kunna känna sig trygg i öppet vatten, eller vad det nu är, det är ju inte svårt. Så det är ju himla härligt liksom. Så att, där hoppas jag att min egen liksom gärning, så att, ja, och det gillar jag, och det tycker jag är viktigt att jag fortfarande håller igång och kör liksom.
Sådär. Det tyckte jag...
Av trovärdighetsskäl om inte annat då, men ja, att visa att det är ju det som är grejen. När man, ju äldre man blir, desto roligare och mer värdefullt blir det ju.
Ja, jag märkte ju det på Wimpcampen där liksom. Det var ju alla åldrar, alla former och alla gjorde sitt bästa.
Absolut.
Och jag har ju hållit på att drunkna två gånger i mitt liv liksom, och tack vare det så har ni lärt mig så himla mycket med crawling liksom.
Ja.
Lite mer bekväm i vattnet. Jag är ingen proffs, absolut inte. Jag har en lång bit kvar, men de stegen jag lärde mig det var fantastiskt faktiskt.
Ja.
Så jag är jättetacksam för det. Så ni som lyssnar, gå på swimcamp. Ja. Det är bra.
Ja, nej, men om man har en ambition att crawla i alla fall så är det bra liksom. Mm. Man kan ju brössymma sig fram i livet om man vill. Och det är ju det som gör det. Jag ska inte baktala det mer än vad jag gör annars. Men det är synd... Om man hade velat kråla men att man låter hindra sig för att man tror att det är så svårt, då kan man ju definitivt komma på swimcamp, och det är väldigt få som inte åker därifrån som krålar faktiskt, som väl har bestämt sig. Så ja, det är härligt, och det är väl i den andan som jag vill förmedla träning nu liksom, också. Så.
Har du någon favoritgren sådär, eller det verkar ju swimcamp och du har ju Colting wetsuits till exempel, ja. Så verkar mycket simning här med löpning, eller för du är ju också...
Jag gjorde mycket. Ja, jag gjorde mycket löpgrejer kanske förra åren. Jag hade mycket såna här löpklinik så här, jag kallar nakna löpan, löpteknik och så. Det jobbar jag ju fortfarande med till viss del, men det är inte någonting som jag känner att jag gör liksom affärsmässigt så, alltså för tiden har jag inte riktigt räckt till att göra det. Alltså, och det är ju sånt som jag kan titta på min egen verksamhet, men vissa saker har man gjort och så har man fasat ut dem liksom. Man har gjort dem under en period och så har man känner man att det är ju det, man får vara lite selektiv i sitt sätt att göra business eller vad man ska säga, eller i så, för har man det, ja, men då går den dagen, då är den dagen liksom, och sen har man den dagen, så är det den dagen, så är det planering. Så att det gäller ju ändå när man har någonstans ett arbetsliv, en arbetsmånad, en arbetsvecka, att man bestämmer sig för vad är viktigast här, eller vad kan jag få ut mest av, vart är min tid bäst investerad. Så ja, det, jag har inte jobbat så mycket med löpning så de senaste åren som jag gjorde kanske för 10 år sedan, 5 år sedan.
Jag har ju tänkt på det, du fastar ju emellanåt och så här. Och jag tycker det är väldigt intressant. Kan du berätta lite om fastning för de som inte förstår varför man gör det, eller varför du gör det?
Jag har kört korttidsfasta sedan nästan 10 år, ja, ungefär 10 år. Och korttidsfasta, när jag började prata om det, och jag skrev ju om det redan i min bok som heter Nakna hälsan 2010, och då var ju det väldigt kontroversiellt. Det här var ju innan då Michael Mosley gjorde fasta, och det här, vad kallas hans fasta där?
5-2,
det här liksom, en populariserad variant av det. Men, och nu är ju fasta liksom, nu är det fullt accepterat, men då för 10 år sedan, då var det lite borderline svält, anorexia och lite ätstörning. Så det var lite känsligt så, men jag kände ju ganska snabbt att, att det passade min kropp bra. Och ju äldre jag har blivit då, under de här senaste 10 åren, jag har blivit 10 år äldre, och har ju anammat den här korttidsfastan så till vidare att jag kör den egentligen varje vecka, och jag brukar köra den från söndag kväll till måndag kväll, och det är ju dygn då utan mat, helt enkelt. Det är ju fasta precis som det låter. Man äter och dricker ingenting med energi. En del tror ju att man dricker juice och sånt då, men det är ju en helt annan grej, utan det här är ju liksom en energifasta. Så att jag dricker kaffe och vatten, och inga falska sockerarter, ingen cola light och ingen mjölk i kaffet då såklart heller. Och ibland har jag gjort det i en förlängd period då, i 48 timmar och ibland nästan i 3 dagar, och då och det här känner jag att jag har blivit bättre och bättre på alltså, att ju mer jag håller på, alltså ju längre jag har fastat, alltså 1 år, 10 år, så här, va? Inte ju längre fasteperioden är.
Nej.
Men ju längre jag liksom har den här vanan av att fasta, desto mer och bättre funkar min kropp på det. Och nu för tiden så kan jag ju göra alla möjliga saker. Jag kan ju träna precis som vanligt, och det går hur bra som helst. Alltså jag känner ingen skillnad på en fastedag eller en vanlig dag, så tillvida om vi tittar på träningsprestation, så att jag behöver anpassa mig. Tvärtom så kan jag säga att mentalt och intellektuellt och kognitivt, så funkar jag nästan bättre under den fasta du har då. Mm. Det brukar man ju då relatera till de här ketonerna som kroppen producerar då.
Ja.
Som ju verkar vara ett superbränsle för hjärnan. Och ja, men ja, och typiskt då när jag känner att jag kan behöva då en längre fasta, och det är ju oftast efter några storhelger, alltså efter nyår, då har man ju, då i alla fall jag unnar ju mig mycket av livets goda, och det har blivit mycket vin och alkohol och godis och sådär, vilket jag har marginal för i mitt liv, och då känner jag att nu är det dags att så att säga resetta kroppen då, och då kan jag köra 48 timmars fasta och ändå träna 6 pass under de 48 timmarna, och det går jättebra.
Ja.
Så va, och hela grejen är ju att hela tanken bakom och filosofin bakom är ju att kroppen är hårdvajrad för att klara sig utan näring ett kortare tag.
Mm.
För att det är ju ett kort, alltså 24-48 timmar, det är att betrakta som kort i sammanhanget. Mm. Allt annat längre kallas ju svält, och då pratar vi veckor, månader utan mat eller med otillräcklig mat. Liksom.
Mm.
Så att just den här korta perioden utan mat, energi, är ju kroppen hårdvajrad för. För så såg det ut under många hundratusentals år för människan, att vi inte fick garanterad mat. Liksom. Det var ingenting som sa att vi skulle äta idag och kanske imorgon heller. Och ändå är ju våran organism hårdvajrad samtidigt då för överlevnad. Så att evolutionen har ju tillhandahållit intrikata system som trimmas i de sammanhangen som vi inte får mat, med hormoner och fettförbränning och kognitiv skärpning och så vidare, som gör att vi ändå så här, nu gäller det att klara av de här farorna eller fysiska utmaningar som vi ställs inför. Nu gäller det att kunna lösa problem, nu gäller det att kunna använda social interaktion och så vidare och så vidare. Och äter vi hela tiden och hela tiden och hela tiden och dessutom fel sorts mat, så går ju de här systemen helt och hållet i träda. Och så här, samtidigt då som det är inte bara det här med att man säger att nej, men det är dags att, så att säga, resetta kroppen. Kroppen gör ju faktiskt det på riktigt då, genom det som heter autofagi och apoptos. Alltså det är kroppen selekterar eller prioriterar fungerande celler och ned, så att säga, nedprioriterar då celler som är lite defekta eller som funkar sämre och så där, och istället kanske bryter ner dem och använder dem till bränsle och så vidare då. Så det är ett sätt att kroppen liksom gör sig av med skräp, kan man säga, enkelt uttryckt då. Så att det finns ju mycket intresse kring det här. Det verkar inte finnas jättemycket forskning än så länge. Jo, det finns lite forskning här och där, men det är någonting som man forskar väldigt mycket på just nu, som jag förstår. Och därför att det här är liksom självklara, grundläggande, naturliga, biologiska och evolutionära system i våran kropp, som i jakten på allt, eller i hyllandet av allt som är modernt och nytt, vi har glömt av lite grann då.
Mm.
Faktum är ju att normen har ju blivit att vi ska äta mer oftare. Det verkar vara lösningen på dessa här problem, trots att vi vet, man kan ju läsa dietister i tidningen som säger att ja, det är en risk att man äter för lite, eller så här, lösningen på alla problem verkar vara att äta mer och äta oftare.
Ja.
Så att jag tror att vi har missat någonting väldigt centralt i det där då. Men i min erfarenhet, så människor jag träffar nu som korttidsfastar är ju rörande, även då, alltså nu, och nu pratar jag om folk som inte är i, jobbar i det här gebitet då, som inte är informerade som ni är, utan människor som är mer måttligt intresserade av det här, men som ändå har testat och anammat det här.
Mm.
Som kan vittna om att det här funkar fantastiskt bra.
Ja.
Och att det är ett bra sätt att stävja då exempelvis dåliga matvanor och sockersug och, eller sockermissbruk. Mm. Eller att, att bara erhålla självkännedom kanske.
Mm.
Och självinsikt.
Mm.
Så att det är roligt att det är någonting som jag har kunnat jobba med. Och jag var ju lite så att jag var väldigt så, jag fick ju prata om det väldigt försiktigt då när jag föreläste. Jag fick vara lite återhållsam då, för att jag visste inte hur det skulle tas emot då.
Nej.
Men sen dess har det ju varit så att det är många som har namnat det här, och det är ju inte tack vare mig så mycket som det är tack vare Michael Mosley och att många andra också har drivit den här agendan då.
Mm.
Men för mig så är det en av de viktigaste och bästa nycklarna som jag har i min strategi. Jag unnar mig mycket gott så. Och det skulle jag aldrig sticka under stol med. För att...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
För den delen av livsnjutning vill jag ha i mitt liv. Liksom. Mm. Det finns många faktorer som jag tycker om i det. Men samtidigt så, de här andra nycklarna, återkommande, alla andra måltider och den här korttidsfastan och helheten i livet till andra håll i den balansen som gör att det känns fräscht för mig.
Mm. Ja. Ja, och vi ska tillägga det att han är 47 år. Han ser yngre ut än oss.
Ja, det är också. Jag är helt uppdragsföreträde, men...
Ja, men du ser riktigt fräsch ut,
jo,
faktiskt.
Jo, tack så mycket. Det och det, men det, så är det ju. Eller, ja, man ska ju alltid bara jämföra sig med sig själv. Det är ju det viktiga, liksom. Mm. Så, ja, det, jag tycker det blir ju alldeles, man ska aldrig jämföra utseendet mellan människor. Nej. Men för min del är det ju mer så här att, ja, jag tror, för min del är det ju så. Ju, typ, man ser ut som man mår och man mår som man ser ut. Ja. Lite grann kan jag känna i mitt eget fall. Och... det är viktigt för mig att mina goda vanor reflekteras i, eller att hela min person ska ju reflektera det jag gör och det jag står för. Det är det jag menar, att för mig hade det inte varit trovärdigt att stå och coacha en simcamp om jag hade gått upp 20 kilo och både sett glåmig ut och varit glåmig i min personlighet. Va?
Är det med? Jag är 100% med.
För det hade inte varit intressant att boka in mig som föreläsare eller om jag inte hade reflekterat eller andats det som jag står för. Ja. Och, så att, och där tycker jag att jag också kan vara helt transparent och säga så här, fan, jag älskar att dricka vin och det gör jag gärna och jag gör det ganska ofta och ibland blir jag brusad för att det tillhör livet och det gör ju folk ändå, va? Men samtidigt är det så här, men jag kokar inte snabbmakroner till middag och äter inte flingor till frukost och jag köper inte det och äter inte det utan, men så här, det här är livsnjutning, det finns sociala faktorer, det här är liksom den Dionysos känslan i mig då som lever ut och liksom, det finns fantastiska värden i det och det sker då och då liksom.
Precis.
Men just att förstå liksom hur det hänger ihop, vi vill gärna måla in hela världen och gärna människor som har en offentlig persona i så här svart eller vitt typ så här, och det, då har vi den, då är det en hälsoperson och då är det en livsnjutare och där har vi en slarver och det, du vet, såhär, och det är ju bara trams, va? För alla har ju lite av varje i sig, va? Även den slarvigaste personen har ju lite ordning och reda och även den mest ordningsamma personen har ju liksom lite slarv i sig, så det blir bara löjligt och liksom att inte visa så här, men så här kan livet ändå vara. Man kan ha det goda och det här njutningsbara då, som jag kan kalla kolhydratsnjutning. Bjuder någon på en efterrätt, jag tror fan att jag också tänker ta en bit då. Därför att jag har ju ätit en härligt kött och bra sallad och avokado och ägg under 10 av mina senaste måltider. Men när någon bjuder på en efterrätt tänker jag ta det och ställs det fram ett glas vin här. Ja, men då ska jag ha två.
Såklart.
Det är skillnad mot att sitta och dricka 6 folköl och äta en påse chips varje kväll.
Yes.
Så att, och så vidare. Va? Så att det är det här. Allting handlar om dosering och regelbundenhet och liksom över tid. Och så är det allting tillsammans. Det är ju liksom grejen. Va? Så att det gäller ju att man kan sänka garden och argumentera för det som man står för. Och då behöver man liksom aldrig stå till svars för att man liksom saluför en idé som man inte själv kan, som man inte själv praktiserar.
Precis.
Och så vidare. Va? Men just apropå det, nu gick vi lite från ämnet då, men korttidsfastan för mig är ju alltid den här, en sån här reset kan man säga. Mm. En sån här tillbaka till vardagen. Eller,
omstart.
Ja, en omstart. Ja. Eller så här en söndag till måndag, en skärpt start på veckan. Mm. En jobbdag, nästan alltid då på något sätt. Man ska producera saker. Så här, man bara, det ger veckan liksom en naturlig rytm också, tycker jag då.
Ja, jag älskar ditt inlägg, så alltså att du svävar ut. Det var precis så det ska vara. Jag håller med dig, jag är likadan i de frågorna. För att vi har alla sidor. Och det är det som är så fint, att kunna vara transparent och säga, men så här är jag. Accept it or not.
Jo, absolut. Och sen är det ju så att alla regler gäller inte för alla. Är man exempelvis överkänslig mot socker, då kanske man inte ska äta socker alls. Har man haft alkoholism i sin bakgrund, då ska man ju antagligen aldrig dricka alkohol.
Yes.
Det är ju ett egenansvar man får ta som vuxen människa. Det är precis som med vad som är. Alltså, är man laktosintolerant? Nej, då är det inte bra att dricka mjölk, såklart. Så att det går ju alla... Ja, men alltså, det blir så här. Men folk vill gärna ha... Folk, många verkar inte kunna liksom läsa in allmänna råd eller någon en profil eller förebild eller vad det nu är. Ja. För att det appliceras inte exakt på dem. Och deras eventuella jäv eller jävs... Eller så här, allergier eller känsligheter eller idiosynkrasier. Ja, men ja. Så att... Det är ju ändå så, och då kan man ju bara säga, men det här gäller åtminstone för mig.
Ja.
Så va? Jag är egentligen inte känslig för någonting, och därför kan jag njuta lite grann av socker. Ja. Och jag kan, om någon har lagat en god pastarätt, så kan jag äta den med full njutning och tycka det är fantastiskt gott.
Ja.
Även om jag inte tycker pasta är någon bra mat i övrigt.
Ja.
Precis som jag inte tycker chips är någon bra mat i övrigt. Men jag älskar sarum cream chips. Om någon sätter fram det.
Jag älskar det.
Men liksom, så att det är ju det att förstå liksom, att vad det handlar om när det gäller dosering och frekvens. Och att sätta det i sammanhanget till allt det andra.
Mm.
Ja, men jag har ju inte ätit 4 limpe vitt bröd från Pågens å andra sidan i veckan.
Precis.
Så att jag kan unna mig 20 små bitar sarum cream chips här.
Ja.
På fredagen om det möts någonting då, va?
Precis.
Kanske inte skulle köpa det själv, men står det, finns det lite i skålen där, så tänker jag ta.
Det gör jag med.
Så att där är ju, tror jag, att just den förstå liksom att den här svartvita skalan är ju inte applicerbar på någonting. Och jag tror att är man förebild eller profil eller opinionsbildare någonting, så är det viktigt att försöka förmedla det där, för att annars blir man liksom inte trovärdig. Det blir väldigt så här lutherskt och hårt och ganska moraliserande också om man liksom inte
precis
släpper in folk lite grann i sitt egna liv där.
Sitt vardagliga liv.
Ja, liksom. Eller sitt vardagliga liv, men också så här att visa att även de mest hårdföra eller även de mest så här dogmatiska människorna har ju ändå liksom, det finns ändå... Så här, det finns ändå en motsats till allting. Annars blir det liksom löjligt. Annars blir det liksom religiöst.
Exakt. Sekteristiskt.
Liksom, typ att och typ så här, men det blir inte trovärdigt, helt enkelt. Då blir det ju negativt av den. Typ så här, och jag råkade få i mig 2 skedar av det här, nu går världen under. Ja, men alltså, då blir det ju löjligt, va? Och det är exakt det jag menar. Då blir det ju så fruktansvärt dogmatiskt. Och då tappar ju allting sin mening.
Mm.
Så jag tycker att hela grejen med att vara... ha en livsstil där man kan känna att man är frisk och stark och i harmoni. Det är ju för att man kan använda mycket av den livsglädjen för att sen njuta av livet och det man tycker om. Och, det, och i det ingår ju liksom kanske en del saker som kanske inte är 100% nyttiga för kroppen.
Mm.
Om vi nu exempelvis då alkohol. Exempelvis då. Men som är ett njutningsmedel, och alltid varit ett njutningsmedel för människan.
Ja.
Så man kan njuta av om man kan hantera det i måttlig mängd.
Mm.
Såklart, va?
Mm.
I Sverige har vi ju svårt att prata om det, för att allting urartar ju någon form av missbruksdebatt, liksom.
Ja.
Mm.
Och det är väl lite märkligt, kanske.
Ja.
Ha, det spännande.
Ja,
det
är kul.
Spännande också, ja. Faktiskt. För det är nog som du säger så här, som jag tänkte på här, att det är många som, den här hälsoprofilen är jättehälsosam och äter på ett jättebra sätt. Och de kan göra det, de fixar det. Men jag är ju en vanlig, dödlig svensk här liksom. Och men det är inte riktigt för mig. Och så kanske man sätter gränser och så vågar man inte eller gå åt det hållet riktigt. Så det är befriande att få den insikten också, insynen där.
Och sen kan jag ju ändå säga att just detta... hur mycket men ändå hälsa är en färskvara, alltså för mig då, som jag har haft en, tycker jag, en ganska hög nivå. Alla har ju sin nivå, och sen är man van vid sin nivå, så att min nivå som jag håller, det är ju min vardagsnivå. Men jag känner ju när jag, om jag är extra skärpt en period eller om jag är extra slarvig, så känner jag ju av det. Det är viktigt att poängtera. Så att just detta att man är ju aldrig immun eller skyddad eller så här, men nu har jag ätit bra ett år nu, så nu är jag garanterad hälsa under de närmaste 15 åren. Eller jag har ju tränat så hårt tidigare, så att, jag menar, nu kan jag ändå undra mig att ta det ganska lugnt under de närmaste decenniet. Så det finns ju inte.
Nej.
Det är ju så här, det är ju varje dag vad man gör påverkar ju.
Ja.
Så att, jag menar, om jag skulle nu, det blir fest idag, och så, eller så blev det så här, men 2 dagar när man drack lite för mycket alkohol och käkade lite godis för att någon hade ställt fram en skål med smågodis, då känner jag ju av det på ett väldigt tydligt sätt. Jag får ju ont i kroppen, ont i lederna och känner mig svullen. Och, så här, så att, det är ändå så att det spelar ingen roll vem du är. Alltså, de vanor man har, eller det man äter och det man gör eller inte gör, det kommer att påverka. Det är ändå det är viktigt att poängtera. Så att ingen är ju så här, det finns ju ingen supermänniska. Det finns ingen så här, han är hälsoprofil, han är osårbar i allt han gör. Han kommer leva tills han blir 100. Det finns ju inte heller, va?
Nej.
Så att just den här ödmjukheten inför livet och så här, det jag har gjort och det jag gör som håller mig fräsch, vital, stark, energisk, Och ja, så ung som det möjligtvis går, som det kan tänkas, som tänkas möjligt kan det här rent biologiskt. Mm. Ja, det är ju för att det är saker jag gör egentligen på det stora hela varje dag.
Mm.
Och slutar jag göra det och tappa det, så blir det mycket sämre.
Mm.
Och oavsett vad jag gör, så finns det ingenting som garanterar mig att inte jag blir diagnostiserad med cancer imorgon. För så random är livet.
Ja.
Och en vacker dag så dör jag hur som helst ändå. Ja. Trots allt, det vet jag med säkerhet. Ja. Så att det är ändå så här, man får ju hålla alla de här grejerna i åtanke hela tiden.
Mm.
Och kommer det, ja, så här, så att, men så att det är ju ödmjukhet en väldigt viktig faktor, tror jag.
Och medvetenheten.
Medvetenhet, men också så här, ifrån min nivå så vill jag göra det bästa med det jag har. Och det är ju någonting, får man ju relatera till alla människor. Alla har sina kors att bära, alla har sina svaga länkar, men alla har också sina starka sidor.
Yes.
Och säga så här, ja, men vad det nu än är som jag kan göra och påverka mig själv, så är det jag ska jobba med.
Mm.
Och så den här lilla balansen då mellan sånt som man bara vet och tycker är gött och härligt och avslappnande och mysigt eller vad det nu kan vara. Liksom.
Ja.
Och en liten dos av det med jämna mellanrum. Så måste det få vara, va?
Ja, jag håller med. Ja. Fullständigt.
Absolut. Och en annan tanke här faktiskt. Men så här, för du har haft en del skador, eller du hade någon operation för ett tag sedan också, bland annat.
Ja, jag har opererat mig faktiskt ganska många gånger, men jag har opererat mig flera gånger senaste åren.
Ja.
Det har inte varit för att det har varit direkta skador, kan jag inte påstå, utan det har varit så här, ja, men det har varit mycket så här, för jag känner att ja, men det är inte helt hundra. Jag tror att det kan bli lite bättre om jag opererar mig.
Mm.
Jag har haft så här, baksida lår, haft ärrbildningar, och jag har ju kunnat springa och springa ganska bra, men det har ändå varit irriterande, och så har det blivit så här lite smärtmönster, och så när man diagnostiserar det, så ser man att ja, men det här kan man faktiskt ta bort då.
Mm.
Och ja, så har jag valt att göra ett par ingrepp, och så har det också blivit mycket bättre faktiskt.
Mm.
Så att det är så här, man får ju hela tiden väga sånt för och emot också.
Mm.
Intressant. Så man får ärrbildningar i musklerna då?
Nej, men jag har haft det i mina muskelfästen, och det där har väl varit nackdelen med just min kropp, så vet jag har tagit ut med mycket rörlighet liksom upp i baksida lår, upp mot sittbensknölen och sådär. Så får man liksom mikrorupturer. Det kan egentligen bara vara att du har sprungit riktigt hårda intervallpass flera stycken samma vecka och fått lite träningsverk, och så triathlon på det sättet och på den nivån jag tävlade då, framförallt som jag cyklade då, och hur jag cyklade och sen hur jag sprang kanske, så ja, har det suttit, satsat lite mikrorupturer. Och till slut kan det bli liksom, så kanske man får en liten muskelbristning, så blir det en ärrvävnad, och så blir det en stel del i muskeln, och så blir det någonting som hela tiden stör dig, och till slut börjar du röra dig lite sämre på att du har lite ont där, och så skyddar kroppen sig i ett visst läge, och så börjar du utveckla sekundära skador och så här. Och så hamnar man i en lång härva av att försöka rehabba och komma till rätta med och balansera. Och så grundar sig alltid att man har en typ 12x24 mm liksom, ja, död vävnad i ett fäste någonstans. Liksom.
Mm.
Så då har jag valt att gå in och försöka operera bort det.
Och vad är det för läkare du går till då?
Ja, då har jag faktiskt varit i Finland och opererat mig hos en av världens mest framstående kirurger när det gäller just hamstrings. Så att,
ja.
I Åbo. Så att, ja. Professor Orreva.
Ja, nej, men det...
En gång i vänster, en gång i höger. Men jag har faktiskt blivit jävligt mycket bättre också.
Ja. Ja, det är intressant, för jag fick ju sluta min fotbollskarriär på grund av mina vader. Liksom. Jag kan inte springa. Liksom. Så fort jag är ute och springer, kanske 7 dagar eller någonting, eller 3 dagar, så får jag så ont så att det känns som att jag får muskelbristningar direkt, så att jag kan inte springa.
Ja, ja.
Så de kommer hela tiden. Så därför tyckte jag det var intressant.
Ja, och så... Nej, men jag är så van att man får ont, eller lite öm och träningsöm. Och så här, och sen har jag, alltid haft problem med min rygg då. Det är ju mer för hur jag är född och hur jag är byggd. Liksom. Jag är byggd, ja, väldigt så här svankrygg, och man har någon så här kotförskjutning med mig från barndomen. Men det får man ju bara jobba med. Och det är ju liksom... Jag hade ju ondare i ryggen för 20-25 år sedan än vad jag har idag.
Ja.
Då, va? Så att man får ju bara moderera sin vardag. Och så jag har ju alltid landat i, vad det än är jag har gjort, så vet jag att träning är mycket bättre än stillasittande. Det värsta för mig är ju att sitta ner, åka bil, stå är ju fruktansvärt. Ja. Alltså vanliga saker. Fastna i passiva stela tillstånd liksom. Stående någonstans i kö. Ja, men det finns ju inget värre. Gå på IKEA, det är ju rena mardrömmen för mig. Typ, ja, men så där är ju det
är så bra. Att du får liksom ont där
då. Nej, men jag blir stel liksom. Gubbstel så helt enkelt. Så att jag vet ju att mycket träning, det är ju det bästa. Då håller jag mig jävligt fit så, men jag kan ju göra precis allting med min kropp och min rygg, så jag kan ju göra alla möjliga rörlighetsgrejer och göra kullerbytter och göra kobra och stå på huvudet och göra voltvändningar, simma fjärrsim och sådär, så att det är, eller göra sidovridningar, så att det är bara att det finns ju ofta en viss ömhet eller stelhet då, kanske på morgonen och så här, så man får, men så är det ju med kroppen. Sen blir man, jag menar, om något år blir jag 50, sen blir jag 60, sen blir jag 70 och kanske 80 en dag om jag har tur, och 90, jag vill säga, va? Så att man får ju alltid anpassa sig. Det är ju bara fåfängt att tro att man ska vandra genom livet och liksom helt ärrfri och smärtfri. Smärta och ömhet tillhör ju en vardag, och, ja. Och det och visa med den 50-åring som inte har ont någonstans eller som inte känner av sin kropp i vissa lägen. Allting handlar ju också där om du ser. Ja, men tillräckligt mycket och tillräckligt hårt eller i vissa lägen. Ja, okej, okay, du säger att du inte har ont i kroppen när du står. Nej, men om du försöker lyfta något tungt från golvet då, eller om du försöker, alltså så här, alla har ju sina lägen där man utsätter sin kropp för påfrestningar som kommer göra lite ont. Så det handlar bara om att förebygga och så här. Det finns ju ingenting som man inte kan bli bättre från heller.
Nej.
Eller hur? Jag menar, dina vardag, det är ju bara en tids, det är ju bara, du hittar rätt knep för att komma till rätta med det.
Precis, liksom. Precis.
Så att, men det är ju så också att man får lite mer att göra. Ju nu, jag hade ju kunnat ägna mig mycket mer åt rehab, eller du vet såhär, men man fan har tid att gå för massage varje dag? Jag hinner inte det. Nej. Jag måste hämta min
son.
Ja. Snart har vi två barn, liksom. Det är gott, jag kan liksom inte säga det, men jag ska gå på massage, eller är det okej, men jag kommer hem klockan sex. Jag ska gå på massage och sen ska jag köra lite ultrahud och sen ska jag gå bara isbar. Sånt kan man hålla på när man har sin kropp, så här, man är heltidsproffs kanske.
Ja.
Men i mitt fall så är det mer så här, liksom motion is the lotion liksom. Ja. Träningen är ju balsam för själen och för kroppen, och på den nivån får det vara.
Du vann ju något fint simlopp nyligen med kallvatten, var det va?
Mm. Det gjorde jag uppe i nordiska isimningsmästerskapen i Skellefteå.
Ja.
Ja, men det var fan brutalt kan jag säga. Det var ju inte så kul. Jag simmade 50 och 100 meter i Skellefteälven. De hade huggit upp en simbassäng i Skellefteälven. Men det var brutalt. Jag är alldeles för smal för det. Och man simmar ju i badbyxor bara. Så det är ju inte våtdräkt eller några skyddskläder. Du precis som en vanlig simtävling. Ja. Fast i 0,3 gradigt vatten. Och det kan jag säga. Det är inte som att bara gå ner från en vattensteg. Utan det är... Ja, det var nästan en nära 50 meter gick bra, för jag sprungit innan den var varm och det är liksom, det gick 30 sekunder, det är ändå hanterbart. Men 100 meter som bara gick en kvart efteråt och jag hade liksom bara frös mer och mer och mer inför loppet. Nej, de är 100 meterna, det var ingen skönhetsupplevelse. Det var nära döden. Jag kände mig som i en sån här Marvel Comics film när en exoskelett som man ser rör sig och så stelnade till och så typ spricker det.
Ja.
Jag kände som att döden kröp in på mig.
Förhärligt.
Nej, så att annars gillar jag kallvatten och bastu och så här, men det här var ju lite att ta i, ska jag säga. Det var
verkligen. Ja, jag tittar på det. Ja. Han är grym här. Han är galen.
De som tävlar det och som är duktiga, de är ju lite kraftigare än vad jag är. De har ju lite mer naturlig isolering, om man säger så. Så att jag är lite för, jag är inte så miljöanpassad till den här kylan. Men det var ju härligt också. Det var ju samma sak där, liksom att det gick ju bra. Det var ju väldigt obehagligt. Eller så, det var mer så här, eller obehagligt, det var mer så här som att bara jag kände att till slut, jag var liksom inte i kontroll över kroppen. För att det blir kyla, det blir så förlamande.
Ja.
Och allting blir så långsamt till slut. Så det är lite grann så här att det är inte riktigt, det är ju inte ont och det är inte riktigt jobbigt eller smärt, utan det är bara så här, nej, hade det varit 50 meter till hade nog allting bara stannat av, så hade de fått liksom plocka upp mig.
Ja.
Det är mer den här insikten att det här är liksom någonting håller på att förlama min kropp, som om man har fått en dos med tandläkarbedövning eller någonting rakt in i kroppen. Så att, det där tänker jag nog inte göra en karriär. Det kan ha varit både första och sista gången. Men jag vann i alla fall.
Ja, det gjorde du.
Ja, inte för att det var, spelade någon stor roll. Men det var lite kul. Det var ändå en ryss på ena sidan och en mongol på andra. Och så här en tävling som samlade folk från hela världen nästan.
Kul alltså.
Ja, verkligen. Så att, det är ju, och det visar ju bara på att om det är tillräckligt många som gör någonting så verkar det helt normalt.
Ja,
men alla här ska simma i älven tydligen.
Helt normalt.
Alla här får simma i älven. Det är något speciellt för mig. Jag ska också simma i älven. Alla här, ni ska också göra det. Ja. Det är helt normalt.
Gör man inte. Så är det ju konstigt.
Ja, nej, men det var lite grann så. Typ, är du här, ska du inte simma? Det var konstigt. Nej, men så det var det finns många forum man kan tänja sina gränser. Liksom.
Ja. Kör du lite så här Wim Hof också då? Lite
annan, nej, det gör jag inte. Jag pallat med den grejen. Det har blivit en sån här grej, typ som att jag har hittat en ny grej. Det heter kallt vatten. Lite så här som att folk upptäckt något helt nytt. Jag bara, ja, för oss som har kört triathlon sedan 1990 är inte detta nytt på något sätt. Liksom. Jag har frusit i 30 år. Så att jag bara, Men jag, han kör ju sin andning. Alltså, nej, för min del så känns det lite som old news. Men om man har simmat runt Gotland i 7-gradigt vatten så har man lärt sig att andas och slappna av och acceptera kylan och hela den här grejen. Liksom. Mm. Nu använder kändisar det som att det här är mirakel, det är något helt nytt. Liksom. Så att, ja, nej. Så jag kör inte liksom hans metod, men jag har ju alltid lärt mig att vara vän med kylan. Liksom. Mm. Så jag har ju lärt mig sen lång tid tillbaka att acceptera kylan och att, så här, jag menar, det här att frysa, det är ju mest en känsla. Det ska ju mycket till innan det blir en fysiologisk reaktion som är negativ.
Ja.
Värme är ju mycket, mycket värre. Att bli för varm, det är ju livsfarligt. Det kan man dö av direkt.
Mm.
Det krävs inte mycket. Jag menar, folk kan ju få värmeslag på ett millopp och dö.
Ja.
Det händer ju varje år.
Ja.
Så, här, va? Och, så att kyla, det är någonting jag har haft ett naturligt förhållningssätt att klara och lärt mig. Jag tycker det är obehagligt att frysa, men jag vet att jag tål det väldigt bra trots att jag är ganska smal och så.
Mm.
Så att, men det är ju, ja, det är kul att jag blivit, han har blivit en sån otrolig hås kring det här Wim Hof, ja, liksom.
Verkligen.
Och, ja. Men det är ingenting jag använder och praktiserar så där. Det är samma, jag menar, jag har suttit i isbad och jag har suttit i isbad i 15-20 år på Hawaii och tävlat, man har köpt hem 15 kilo is och så har man suttit där i badkaret och bara sådär, ja.
Jag tänkte, vi ska inte hålla dig för länge. Du ska ju hem till din son, förmodligen. Ja,
tids nog.
Ja, så tänkte du kanske vill du lägga några fler frågor, eller vill du lägga sista frågan?
Ja, en fråga till
honom faktiskt. Ja, kör på.
Som jag tycker är spännande då. Och det är ju att vi har Göteborgsvarvet och det är Lidingölopp och det är Svensk Klassiker. Mm. Och det är många som tränar och det är många som vill komma igång och så här. Och du har gjort så fantastiskt mycket. Och jag tänker ju, och det jag brinner för också, det är att på något sätt inspirera andra att upptäcka sin fulla potential, att det finns mer liksom, att man kan göra mer.
Mm.
Så jag tänker, hur ser du på det här liksom, med att liksom uppnå sin fulla potential?
Ja, men jag tycker också det blir en väldigt individuell fråga, och men för någon som kommer in ny i träning så är ju Göteborgsvarvet, det är ju, ja, det är ju världens största äventyr. Mm. Eller så. Mm. Det är ju någon annans Ironman.
Mm.
Och jag menar, Erik, du har ju gjort skitmånga egna äventyr liksom. Egentligen långt fler såna här egen äventyr och cykla långt och så här. Ja. Så att jag menar, det är ju lite grann don efter person. Och för någon som har klättrat, för någon som har klättrat Mount Everest, vad finns mer på listan att göra liksom?
Mm.
Nej, det finns inget högre berg att klättra. Vad gör man då? Nej, men då får man hitta något annat som man kanske är nybörjare i och är sämre i. Då kanske det blir så här, men då ska jag träna för min första Ironman, för jag har alltid varit rädd för öppet vatten.
Mm.
Så att det blir ju så att livet, det finns ju alltid nya utmaningar. Och för någon som har gjort allting i konditionsvärlden så blir det ju så här, jag undrar om man kan träna sig till att bänka 100 kilo. Eller undrar om man kan träna sig till att gå ner i spagat eller i split. Eller undrar om man kan träna sig till att gå 100 meter på händer. Alltså det, livet är ju fullt av utmaningar på det sättet.
Mm.
Så att, jag menar, vi har ju så otroligt med potential i alla möjliga områden naturligtvis.
Mm.
Och vi har ju, jag menar, livet kommer inte räcka till för att uppnå potentialen mer än i ett litet gebit liksom. Alla har ju en styrkepotential, en uthållighetspotential, alla har ju en konstnärlig potential, en spirituell potential, alltså vi har potential på alla har ju en musikalisk potential, men för det första är vi inte intresserade av allting.
Exakt.
Min potential som curlare, nej, men jag är inte intresserad, det ser ju bra jag kan bli curling eller sportskytte. Mm. Ja, men du vet så här, även om det finns en potential där liksom, alltså potential så tillvida att det finns en förbättringsfaktor. Jag kan träna på det här och bli bättre i det här.
Ja.
Men frågan är jag intresserad av det?
Yes.
Nej, jag är inte dyft intresserad. Nej, men då bra, då har du ju svaret. Då kan du skita i din curling och sportskyttepotential eller din potential som fältryttare. Nej, för det är ingenting jag brinner för.
Mm.
Fine. Så att det handlar ju mycket om att liksom hitta vad hade jag velat utveckla och bli bättre på. Och jag tror för de flesta vanliga människor så tror jag inte någon tackar nej till potentialen att utveckla sin hälsa. Menar, om människor får en rak fråga, hade du hellre velat vara friskare eller sjukare? Så hade ju alla svarat, nej, men jag hade gärna velat vara friskare.
Mm.
Eller ja, vägt mindre eller sådär, va? Så att då har man ju lite såhär, och vad kan jag göra för att maximera min potential där? Ja, då landar man såhär, ja, då hade man kunnat göra så här och så här och så här. Och så får man praktiska verktyg och såhär, ja, men korttidsfasta och skippa alla mackor och skär ner på sockret och alltså så här, så att det blir ju mycket så här, vem pratar man till och vad ska man ha den här potentialen till, vad vill man maximera liksom.
Ja,
så att så det är väl en blandning av nyttobaserat och nöje, eller så här självförverkligande baserat. Jag tror att alla såna här event som vi pratar om nu då, Göteborgsvarvet exempelvis då, Svensk Klassiker, de ska man ju se mer att det blir väldigt värdefulla verktyg,
ja,
för att kunna använda som en drivkraft,
mm,
för att komma dithän, dit man vill. Och mål, det yttersta målet är inte att fullfölja Göteborgsvarvet kanske, utan det är ju att förbättra sin hälsa.
Ja.
Att ha kanske grundlagt en vana som blir värdefull, som man sen får med sig in till att göra, alltså det blir genomgripande förändringar hos individen då.
Mm.
Så att det där är ju lite så här, ja, vilka verktyg det nu än må vara då, så länge det leder till sånt som kanske leder till positiva förändringar, förbättringar och så där. Så att det är lite don efter person så här. Jag kan ju tycka att det finns ju ingen poäng, eller det finns ju inte en automatisk koppling till att det behöver vara längre och hårdare. Jag hade ju kunnat tycka att i det här, jag menar, läget av mitt liv, jag hade kunnat tycka att det hade varit en supertuff utmaning att försöka springa milen fort igen.
Ja.
Även om det är en mil, ja, det finns hur många millopp som helst. Och vad är grejen med att springa en mil? Grejen är inte att bara springa en mil, grejen är att springa milen riktigt fort eller bra.
Ja.
Alltså så att man kan göra allting till en utmaning. Jag, ja, menar, jag har ju konditionsidrottare som jag vet som helt plötsligt ska vara med och köra så här masters-SM i friidrott 200 meter. Bara så här, det är en helt ny värld,
ja,
eller som ska vara med i något crossfit, i någon, ja, crossfit-tävling, och, ja, sen bara så här, det här är inte jag bekväm med. Det är,
nej,
en helt ny värld för mig. Ja. Och, vet, och då, ja, är ju det kanske positivt.
Ja.
Och bara, ja fan, här har vi någonting som är utvecklande då,
mm,
som kanske, jag menar, hur många tusen timmar aerob träning i promenadtempo kan man ha liksom, och man kan ha så många, men sen kanske man behöver ha något, ja, man blir liksom inte bättre,
nej,
av ytterligare tusen timmar i det här. Det kan ju vara härligt och kan finnas en poäng med att behålla det till viss del, men, mm, kanske man kan göra någonting helt annat om det nu är utveckling man söker, potential.
Precis.
Så där, ja, jag ska maximera min fulla fysiologiska, fysiska potential. Ja, men då är vi klara med den aeroba träningen här, för då har vi fan, ja, gjort nu i 30 år. Så nu får vi ägna mycket, nu får vi göra någonting helt annat här liksom.
Mm.
Typ de där som står på händerna eller gör tunga knälyft, eller typ så här, man kanske kan lära sig någonting av dem. Som, mm, exempel då, va?
Ja.
Eller om man nu har sprungit hela sitt liv och så bara, ja, kolla på de här tjejerna som simmar i poolen som är 8 år. Jäklar, vad bra. Vad härligt de rör sig. Liksom, ja. Eller kolla på han som är 45 som har lärt sig att kråla, det ser ändå gött ut, eller så här, man kanske, mm, här finns det någonting att göra, så att,
mm,
livet är ju fullt av potential och möjligheter till förbättring,
mm,
men det handlar ju mer om att pinpointa vad man själv och att man kan pinpointa något. Jag tror att när man hamnar i det där stadiet där man känner, nej, finns ingenting jag vill bli bättre på, jag är färdig, eller bara så här,
jag
är bara
trött,
ge mig bara en kaka till,
ja.
Då är man illa ute,
ja, då har man stagnerat.
Nej, men det är ju det som, ja, är grejen liksom, att det är då man ska vara försiktig och säga, nej, men vänta, nu får jag nog fan skärpa till mig. När man blir riktigt mätt, mm, på, då har man liksom blivit mätt på livet,
ja.
Och då det är inte bra, då får man ju liksom, då gäller det att hitta någonting,
mm,
och alla har vi sådana perioder ibland då vi liksom inte orkar med oss själva, bara man,
mm,
bara orkar inte bry mig om någonting nu, nej, fine, så länge det går över. Alla har vi sådana dagar ibland, sådana veckor,
mm,
det kallas ju semester eller helg,
ja,
också, så att man bara låt mig vara nu, bara jag ska bara kolla på Netflix. Eller hur? Ja, man kan inte vara den här,
nej.
Man kan inte vara den här ambitiösa drivande hela tiden här, för det är också dosering,
ja.
då finns det liksom ingen, det får inte bara vara gasen i botten heller, va?
Nej.
Men så länge inte man hamnar i såna, att man blir en sån person till slut, där man, ja, liksom bara, jag har gett upp liksom.
Precis.
Det är ju det det handlar om, va? Att,
ja.
Att hela tiden ha någonting som driver på lite grann,
ja.
Så. Och så sen är det ju, när man blir äldre, då kanske inte det är så mycket heller att man ska försöka bli bättre, utan det kanske, som jag sa i något sammanhang, nej, men jag ska försöka att inte att bli sämre så långsamt det går, eller att bli sämre typ så här, att hålla förfallet tillbaka.
Ja.
Jag menar, rimligtvis kommer jag aldrig att vara snabbare, eller jag kommer ju aldrig göra någonting snabbare än vad jag gjort tidigare.
Nej.
Utan nu är det bara så här, att se till att jag blir sämre i så långsamt takt det går.
Mm.
Att tappa saker så lite som det går liksom.
Ja.
Mm.
Men det väl kan ju också vara en bra motivationsfaktor.
Mm.
Men så är det, man får jämföra sig med alla andra som är 50 sen, mm, och alla andra som är 60, det finns en glädje i det här med. Så att, ja, nej, men livet tar ju sina faser där.
Ja.
Jobbar du med de mentala, brukar du meditera och såna här saker för att komma ner varv och liknande?
Nej.
Visualisering
gör jag ju indirekt liksom. Det är ju mer en sån, en naturlig del av, jag gör ju inte det som en enskild övning, utan, men jag har ju det som ett sätt att fungera,
mm,
visualisera liksom, mm, hur jag ska göra saker eller förbereda mig för pass och sådär, mm, eller överhuvudtaget som en motivationsfaktor och så.
Mm.
Men några enskilda mentala träningsmetoder har jag liksom inte. Meditation hade ju säkert varit jätteskönt och bra. Det hade vi säkert slutat med att jag hade somnat kanske. Men det är ju som vi pratade om tidigare när man lyssnar på musik. I vissa lägen hamnar man ju, eller jag, i meditativa tillstånd.
Ja.
Därför att man gör en aktivitet. Alltså, helt plötsligt så sammanfaller tid och rymd och den mentala sinnesstämningen på ett bra sätt. Och så hamnar man i ett meditativt, produktivt tillstånd blir det ofta då. Det är inte ett passivt tillstånd för mig, det är ju ett aktivt tillstånd. Typ jag gör saker liksom. Eller att man kanske tänker, men man tänker på en nivå som man väldigt sällan kommer åt till. Alltså helt plötsligt kopplar man ihop saker och man kommer till insikt om saker och så här. Och det kan ju hända spontant. Det kan ju vara när man är ute och tränar. Men oftast är det ju i någon form av aktiv tillstånd. Är ni med? Mm. Jag, det är inte så att jag bara säger, ja, nu har jag min 30 minuters meditation.
Mm.
Det gör jag inte, utan då hade jag hellre läst någonting eller gjort något annat så liksom.
Mm.
Så att, nej, så jag jobbar inte så mycket med enskilda mentala träningsmetoder, utan det är nog mycket blandning av inställning eller ja, det är nog mera övergripande så här, ja, tankar och drivkrafter och sånt som jag jobbar med då.
Mm.
Och existentiella frågor liksom, som man alla ägnar sig åt liksom, svaret på frågan varför och såna saker då liksom.
Mm.
Och värdera, hur man värderar sin tid och värderar sig själv och så att, ja, man, det, sånt där, hur man sätter sig själv i hur man sätter sig själv i sammanhang med andra människor när man har familj och sånt där.
Mm.
Liksom, hur berättar man sig att man tar sig tid till sin egen träning och hur egoism och allt sånt där och egocentrism och sånt där som man alltid måste dela med när man sätter sin egen person och sin egen drivkraft i relation då till andra människors behov och så då. Så att, men ja, så det är ju, det blir man aldrig färdig med. Det håller man ju på med hela tiden.
Mm. Nej, fortsätter bara.
Ja, vi kan alla på hur länge som
helst. Det finns mycket att prata med.
Åh, nej, absolut. Jag tänkte också det, apropå potential där. Jag 2016 körde jag i Island så här med mountainbike. Och jag körde min första triathlon överhuvudtaget faktiskt. Jag körde en Ironman direkt där i Kalmar.
Ja, bra.
Och det var ju vansinnigt bra. Alltså, sista 5 kilometerna var ju helt lyriskt. Så här, runners high, hela vägen in i mål. Tänkte så här, det här vill jag göra resten av livet. Bara köra Ironman och triathlon och sådär. Så vi satte ju någon slags spår där liksom. Sen ledde det till något annat och till något annat och till något annat. Så att skapa, ha den inspirationen och känna den potentialen kanske. Liksom röra upp sig i någonting. Det kanske är simning eller triathlon eller något helt annat.
Ja, man får inte låsa sig vid någonting.
Liksom.
Det ena kan leda in i något annat. Och ja, det är också precis. Viktigt så här, man får inte så här binda sig. Typ så här, jag håller på med triathlon och det är triathlon jag håller på med. Och jag är triatlet och därför... Så är det här jag gör och det är det jag är. Men man kan ju tänka mycket friare och om sig själv och sin person och sin identitet och så. Ena leder inte något annat ofta och så länge det finns någon, en röd, ja, då blir det ju en röd tråd och drivkraft och personlig utveckling som går som en, ja, som man har med sig på något sätt då.
Kul. Vad härligt. Vi har en fråga till, en avslutande fråga. Det kanske...
Ja, jag tar gärna den. Är du redo?
Ja, ja.
Lever du ditt drömliv?
Lever jag mitt drömliv? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om jag någonsin har haft något sånt drömliv faktiskt. Men jag får nog ändå säga att jag känner mig väldigt privilegierad som svar på frågan i alla fall. Att, jo, men jag får nog säga... Ja, jag får nog känna ändå så här att jag är väldigt, väldigt nöjd med livet.
Mm.
Och jag har haft flera sådana tillfällen de senaste dagarna och jag verkligen känner så liksom.
Ja.
Att typ man ligger i sängen på kvällen och så ligger vi där alla tre och så ligger min son där och så ligger vi och pussas alla tre. Då känner man, vad saknar man här?
Mm.
Gå upp på morgonen, simma på Lideberg under solen, ut och suppa på en sjö. Ja, kompisar omkring sig och...
Mm.
Ja, men då tänker jag så här, men att be om mer än detta hade varit förmätet liksom. Att, att hade man bett om ännu mer så hade nog Gud straffat den. Alltså just detta att vara tacksam för det man har och att känna att det här blir ju inte bättre liksom. Att verkligen uppskatta det.
Ja.
Vad kan man mer ha om man har kärlek omkring sig och familj omkring sig och man försöker vara, ja, just att vara en bra människa eller göra, ja, typ så här, sprida någon form av positiv aura eller positivt, sätta ett positivt avtryck i sin tillvaro och framförallt lokalt då, för att det är ju så, det är ju framförallt där man kan verka med människor omkring sig då. Så att jag får nog säga att jag känner mig väldigt privilegierad och det tänker jag ofta på att jag är tacksam för den tillvaro jag har och att jag inte ska gnälla så mycket över saker och ting. Mm. Som man gör ibland ändå, för sig själv då. Mm. Så att ja, smågnälla måste man ju få göra naturligtvis. Men att man liksom ändå i det stora hela inser att som jag, eller att jag är lyckligt lottad liksom. Mm. Så att jag tycker nog jag har ett drömliv på det sättet. Ja, ja, men jag har en frisk familj, jag har en enlig son, jag har en sambo och liksom, vi har ett till barn på gång och jag får ägna mig åt det som jag tycker är roligt eller som jag trivs med och styr min egen tid och jag skulle aldrig kunna be om något mer. Det hade varit förmätet hade det varit.
Ja.
Ja. Det hade varit insiktslöst att be om något mer.
Ja. Jag kände det på mig att han skulle leva sitt drömliv.
Jag kände det, fick du
ja. Ja, nej, men jag är väldigt tillfreds faktiskt.
Ja, det märks. Ja, det märks faktiskt.
Nej, faktiskt. Jag har inte velat vara någon annanstans faktiskt.
Nej.
Eller så, eller vart, jag har inte velat haft något annat liv. Så,
nej.
Så att just de här, ja, nej, men det är så många... flera gånger per dag som jag kan pinpointa fan, det här är så jävla bra eller så, jag trivs precis här och nu och detta och så här liksom. Så att, men ja, man måste leva i acceptans av sin tillvaro, känner jag. Man ska ju förändra det man kan förändra och behöver förändra, men sen, det handlar mycket om att leva i acceptans också och inte göra om omvärlden eller göra om andra. Jag tror att det är mycket olycka som ligger i det, att man vill göra om saker och ting runt om. Man är inte nöjd med sig själv eller man är inte nöjd med människor runt omkring sig, och så skapar det mycket disharmoni och sånt liksom.
Mm.
Så att det handlar mer om att lära sig om att förstå omvärlden bättre i så fall liksom.
Mm.
Lära sig att förstå sina människor man har omkring sig, deras behov bättre och så. Då blir man nog en lyckligare människa.
Ja.
Komplext och blir inte existentiella funderingar i skolan. Men det blir ju det liksom.
Ja.
Det är ju på det stora hela så är jag väldigt, väldigt tillfreds.
Ja. Mm. Ja, men vi tackar för det här fantastiska avsnittet.
Mm. Tack
så tack alla lyssnare. Så
tack alla lyssnare.
Det här får ni lyssna på. Ha det gott så länge.
Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.